Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Här kommer djurfakta, djurfakta, ha. Nu lär vi oss om djuren. Så ja, välkomna tillbaka till Sebbes djurfakta. Som egentligen inte i sig är sponsrad av Will Smith. Men hur som helst, vi ska faktiskt börja med en liten historia. Det var en man för några år sedan som vandrade i Mellanamerika. Jag tror det var norra Florida på vintern, kan ha varit lite ovanför i Georgia. Men han vandrade, och vad såg han? Det var vinter, det var snöigt, det var is. Och i lite av den här isen som går ut över en sjö så såg han en alligatormun som stack ut ur isen. Och han tänkte, åh nej, stackars alligator, den har frusit fast. Jag måste gräva upp den och liksom hjälpa den. Sa ingen någonsin. Hur någon kan välja att försöka gräva upp en alligator vet jag inte, för den kanske inte är på bästa humöret. Som tur är så slutade han innan han kunde börja, för att hade han grävt upp den alligatorn ur isen så hade den faktiskt dött. Det är nämligen så att alligatorer, de är ju dinosaurier. De har varit, de är bland de äldsta varelserna på hela planeten. De har funnits sedan dinosaurietiden. De har gått igenom istiden. Hur klarade de sig genom istiden? Ja, ni får ju tänka som så här, de är ju kallblodiga också. Så när det blir kallt, när det blir vinter, så går de lite grann in i ide faktiskt. Det är inte riktigt ide, för att de sover inte. Det är bara att de drar ner deras förbränning och allting till den mest minimala nivån. Så att det enda de faktiskt behöver göra är att andas. Så därför går de under vattnet, som ibland kan frysa över. Det är helt okej. Så länge som deras typ mun sticker ut genom vattnet upp till luften så de kan få syre till kroppen, så ligger de helt enkelt där under isen. Ja, det låter helt absurt, men om ni kollar, typ googlar sleeping alligators eller någonting i den stilen och sen lägg till ordet ice, så kommer ni se bilder och videos på istäckta sjöar och liknande där det finns massa alligator munnar, näbbar som sticker ut från isen, och de lever. Och grejen är så här, som ni säkert vet om ni har badat när det är lite kallt, under vattnet så är det ändå mer behagligt än ovanför vattnet när luften börjar slå. Och det är så att om de här alligatorerna skulle flyttas när de är i det här ide-tillståndet så skulle de dö, för att det är så att deras kropp hade chockat så pass mycket av den kalla luften att det hade tagit kål på dem. Så där har ni det, vi är inte de enda som går lite grann in i ide när det är vintermånad, och när jag säger vi menar jag däggdjur. Men det är faktiskt reptiler som gör det också. Och om ni skulle vandra någonstans i USA, i typ kanske norra delen av södern på vintern, så är det faktiskt möjligt att ni kan se några alligatornäbbar sticka ut från isen. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa är tillbaka. Håller varje här, mitt ifrån poddhörnan. I vanlig ordning så har vi Straight Outta Malmö, Sebastian Wender Martinez, Mr. Animal King Facts. Eller du kanske är så här, The Animal Whisperer.
Det kan man nog säga faktiskt. Ja. Jag skulle vilja åtminstone när det gäller MMA så är jag The Animal Whisperer eller någonting sånt där. Det tycker jag ändå jag kan påstå.
Ja, du kanske tänkte själv om så här 10 år. Med livets alla intressanta kringelkrokar så går du runt och har ett program som heter Djurfakta med Sebbe som sänds primetime på någon av de svenska kanalerna. 2 år senare då gör du istället. Då blir det istället Animal Fakta con Sebastian Bueno Martinez. Så stress och streamas du på typ så här Latin America. Den heter, vad heter den där? Det är typ så här Latin America.
Telemundo.
Telemundo, typ där, precis. Och sen i slutändan så landar du på typ så här ABC. Animal Facts with Sebastian Bueno Martinez. Alltså,
det är egentligen drömmen totalt. Och jag kan faktiskt lägga till för övrigt lite orelaterat till det, att jag är faktiskt tillbaks i Malmö en gång till, för att jag kom tillbaks till Malmö i fredags från Cambridge. För jag har varit i Cambridge, England, och där min styvsyster tog examen. Och jag kan säga, det är fan, om ni vill åka någonstans som känns Harry Potter, åk till Cambridge, för att utöver faktumet att de spelade in vissa delar av Harry Potter-filmerna där, så är det det mest, alltså det är som en liten, som taget, alltså Harry Potter, Sagan om ringen, verkligen den känslan, liten gammaldags by med en sjö som går, alltså ja, jättemysigt, jag kan varmt rekommendera det.
Grymt. Ja, det där är helt klart värt att kolla upp. Det är där man vill sitta och lyssna på början av MMA-podden och få djurfakta i Harry Potter-känslan.
Som tur är finns det inga alligatorer i England.
Så. Nej, precis. Nej, men vad spännande. Själv har jag varit i Stockholm den här veckan. Känns som att det varit rätt... Alltså det är mycket som har hänt just MMA-mässigt. För jag gjorde en Patreon live som var streamades genom YouTube på Patreon. Jag vet att jättemånga av er har uppskattat de här Viaplay live-sändningarna som jag gjorde på Facebook för många år sedan. De kommer tillbaka. Och jag hittade ett sånt smidigt sätt att streama de här på YouTube. Så att det kommer att börja streamas mer lives inför galerna. Som jag kommer att langa upp på YouTube. Vissa kommer att vara Patreon-exklusiva och vissa kommer att vara öppna för allihopa. Så håll ögonen öppna bara. Det gör ni egentligen bäst genom att följa MMA-podden på Instagram. Alternativt att ni följer mig, Jatpol Elvaje, på Instagram. Så kommer ni få all info där när de här liverna sänds. Ni kommer få direktlänkar och allt möjligt så att ni kan gå in och kolla. Och jättetack till alla som hakade på. Stort tack till er. Och ja, det var riktigt roligt att vara igång med de här livesen igen. För de är sjukt kul att göra. Så kul till alla som var med och ställde frågor. Det var högst uppskattat. Men du, jag tycker vi gör så här. För mitt under den här liven som var...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så var det också någonting som utspelade sig i en annan världsdel. Och det var UAE Warriors. Där vi hade tre stycken svenskar som var på det kortet. Först ut var Samuel Bark. Sen hade vi Johnny Toma. Sista svensk ut var Ali Taleb. Som fick en möjlighet att fighta som bantamviktstiteln. I just UAE Warriors, där han mötte Vinicius de Oliveira Prestes de Matos. Och jag måste bara säga, wow, vilken prestation av Ali Taleb. Och det var jätteroligt att lyssna på kommentatorerna som säger, vi har kommenterat här nu, vad är det, 30 stycken event eller vad det nu är. Och det här är utan tvekan den bästa matchen vi har kommenterat hittills. Det är ju en stor hyllning. Jag har inte sett 30 stycken galor av UAE Warriors. Jag har sett lite fighter här och där. Men att få den utnämningen, det betyder att det var en otroligt bra prestation från båda fighters. Jag tycker definitivt att ni kan kolla in där. Ifall ni inte vet var man kan se UAE Warriors, så är det Fight Pass. Så har ni Fight Pass, då har ni tillgång till UAE Warriors. Sen går det säkert nu att hitta highlights eller kanske till och med hela matchen. Jag vet inte hur UAE Warriors släpper sånt här på YouTube. Men väldigt många organisationer släpper successivt sina matcher sen på YouTube-kanaler. Så det är möjligt att kan hitta det där. Men Ali Taleb. Wow, måste jag säga. Jag tycker det är... För får inte sticka under stolen med att det såg svettigt ut i rond 2. Det var lite motgångar som kom där. Rond 1 tycker jag var Ali Talebs hela vägen. Rond 2, då blev jag nervös. Då började jag tänka, uff, Vinicius, the champ. Han håller på att vända det här. Men det lustiga var också, en av kommentatorerna säger i tredje runden att jag får den här känslan av nu är det någon som håller på att showboata lite för mycket och sen blir de knockade. Och det var exakt det som hände med Vinicius. Han åkte verkligen på den och blev toksläckt. Så vad vet vi om Ali Taleb? Ja, även fast det ser ut att han är trött och det inte går hans väg riktigt. Den mannen, han har power i nävarna, även om det ser ut som att konditionen har lämnat honom totalt. Så jag tror alla framtida utmanare för den där titeln, de behöver verkligen se upp med Ali Taleb. Jag tror inte att han går att trötta ut, för han kommer kunna släcka er. Bara han hittar en liten millimeter in, då är det över. Vad var din tanke om matchen?
Ja, så just det du tog upp också om att han alltid har den där poweren. Det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt påtagligt och liksom någonting som man måste hålla i åtanke, för att nu har visserligen majoriteten av hans matcher tagit slut i första eller andra ronden, men typ om vi spolar tillbaka redan till hans debut mot Shoaib Akrami, han var så på hugget och han hade kunnat bekvämt rida ut en solklar poängseger. Men han var så på hugget att han tvingade domaren att stoppa matchen i den, liksom mot slutet av den tredje ronden. Och det var lite den känslan jag hade här också. Att när de Oliveira, så fort han började bli lite kaxig och si och så. Då jag blev så glad, för att då tänkte jag typ, åh yes, han kollar förbi Ali Taleb. Och det är typ det dummaste man kan göra. Ja. För att jag har kört Ali Taleb-tåget ganska länge. Jag har hypat honom väldigt, väldigt länge och sagt, jo, detta är en av de mest spännande talangerna vi har i Sverige just nu. Han kommer gå långt. 100% att vi ser en UFC. 100% att han vinner denna titeln. Och det var ju lite svettigt där, som du sa i andra runden. Men jag är samtidigt glad att han fick det. Att han fick motgång. För att helt ärligt, än så länge UAE Warriors, det har varit ganska mycket spel mot ett mål. Alltså visserligen mot Navras Abzak i hans debut, så fick han sin rygg tagen en liten stund, men det var ett ganska ofarligt läge. Det var liksom inget direkt hot för submission. Här blev han ändå liksom skakad. Han fick återhämta sig. Och jag älskar att han fick visa det han verkligen går för. Alltså han är liksom stenhård, iskall från början till slut. Och jag tycker man ser det i hans blick. Han vill skada med varenda slag han slänger. Och det är kanske någonting som han i framtiden, lite längre ner i karriären, vill jobba på lite mer. Kanske att variera det lite grann. Det finns ju sina fördelar i att inte maxa ut sig för mycket. Sådär. Men hur som helst, alltså, han är fortfarande ung. Och han gjorde det så otroligt snyggt. Alltså den där kroken som han sänkte han med i tredje ronden, det var... alltså perfekt. Och Oliveira låg kvar ett bra tag när han fick de där slagen efteråt. Så, och jag älskade att se den relationen som Ali Taleb har med Akira Khorasani. De är verkligen nära liksom. Och att se dem så här krama om varandra efteråt innan titeln, det var otroligt fint att se. Och jag måste säga också att en sak, det som överraskade mig mest, det var Talibs segertal efteråt, där han bara öppet i sändning kritiserar UAE Warriors betalning och säger, ej, jag fick ett erbjudande från KSV, 4 matcher för 1 miljon, jag vill att ni ska betala. Alltså, det där är boss move, alltså det där är balls verkligen, att han har inte ens haft titeln i typ en minut och han börjar redan ställa krav. Och vad ska de göra helt ärligt? För jag vet att UAE Warriors gillar honom, att de vill pusha honom. Och nu ställer han dem mot väggen, bara typ, så nu har jag gjort allting jag velat, nu är jag champ och nu ska jag börja ställa krav som en champ. Mm. Och helt ärligt, kör på, för att alla fighter, alltså i stort sett varenda fighter i världen förtjänar mer pengar än vad de egentligen får. Egentligen, de flesta som jobbar i MMA förtjänar mer pengar än vad de egentligen får. Jag känner hur många fotografer, videokillar och sånt som sänker deras priser när det gäller MMA för att de vet att det inte finns lika mycket att få ut. Mm. Liksom. Och jag har själv också gått ner i liksom priser och sånt för kanske kommentering eller någonting, bara för att okej, men det, fan, jag vet att det inte finns hur mycket pengar som helst för det. Så han förtjänar de pengarna. Han är en blivande stjärna. Som man ser, han har en otroligt actionspäckad, explosiv fighting-stil som är jättekul att se på. Och jag tror inte han kommer vara UE Warriors särskilt länge. Jag tror han hinner med kanske ett, två till titelförsvaret. Sen så tror jag nog UFC vill ha honom. För att med den stilen som han har och i den divisionen, bantamviktdivisionen, som är den hetaste i hela MMA-världen just nu, det kan bara bli garanterad action om man debuterar i UFCs bantamviktdivision om kanske 1,5 år, 2 år, någonting sånt.
Nej, alltså utan tvekan. Jag missade hans segertal, men det var också för att jag satt live. Det var det som var grejen. Så jag hann verkligen precis se. Men nej, det är otroligt snyggt, men coolt. Alltså coolt och vågat att köra den där gympengar. Vi får se vad de gör, men nu, ja, de kanske får erbjuda honom 1,5 mil då. Får se vad han landar i. Så får vi se vem som kommer att möta honom näst. Vad det blir för motståndare som han får ta sig an. Vi går ner till Johnny Toma, som gjorde en sjukt snygg och snabb prestation mot Rey Demotor Nacionales från Filippinerna. Guillotine. Eller var det Rinnaked? Nej, det var en guillotine, eller hur? Rinnaked choke.
Rinnaked,
precis.
Fast det var en sån modifierad Rinnaked. Han inte hade liksom huxen inne med benen. Det var liksom nästan som från side control, rygg, liksom, ja, modifierad där.
Men jättesnyggt. Återigen, börjar snabbt, exploderar direkt från start och så får han den där segern. Alltså det, vad var matchen? Det var väl knappt 2 minuter, va?
Ja, någonting i den stilen.
Ja, det var
jag hade nästan förväntat mig det, för att jag hade snackat lite med Johnny Toma inför, och så pratade vi om hans förra match mot Etcher Sosa på FCR. Och så nämnde han det att han fick en dålig start, han kom inte in i matchen ordentligt, och att han, det var en av lärdomarna han tog ifrån det, att han måste liksom börja lite starkare. För att om det finns någon kritik att ha mot Johnny Toma, och detta är ingen stark kritik, men det är liksom, han kan börja lite långsamt. Alltså han förlorade första ronden mot Ilja Zabalai, han hade det lite tufft inledningsvis mot Zoran, liksom. Nu har han ju vunnit de matcherna, så han har ju tagit de rätta liksom taktiska dragen under match. Men mot en explosiv fighter som Sosa till exempel, kanske man inte alltid får den möjligheten. Så jag gillar att han liksom tog åt sig alla nyttiga delar av förlusten och tillämpade det här. Jag var så glad att se det. Det var riktigt snyggt.
Ja, nej, men det är fantastiskt. Jättekul att han får segern på det här sättet. Det är riktigt, riktigt grymt. Alltså det är härligt att se också att vi har 3 svenskar på ett och samma kort så där borta i världen, och alla lyckas plocka hem en vinst och alla får till det på ett väldigt så här bra sätt. Alltså jag följde galan och var så här, men nu är en vinst, Sverige har plockat hem en vinst, Omar Barkov, Johnny Toma också, nu bara har lite läbb och så framåt. Och det, återigen, nu känns det som man bara tjatar om det här hela tiden, men svensk MMA, det är verkligen, det blomstrar inte längre, det verkligen brinner. Det är så mycket som händer på den här scenen att det är helt galet. Vi har 3 unga, nya proffs som fightas på UAE Warriors. Vi hade Sadi Bouzid som fightades i PFL. Alltså förut så var man ju nöjd med att vi har en svensk som kommer fightas den här månaden i typ UFC. Men nu, det är så här, det är svenskar överallt någonstans, varenda helg i princip. Det är helt galet. Det är helt galet.
Ja, men verkligen. Och det är ju bara ett styrkebesked. Det säger ju bara alltså, att svenska MMA håller den nivån. Egentligen så har svenska MMA alltid hållit en hög och respekterad nivå. Liksom Ian Dean, som är matchmaker för Cage Warriors, har sagt till mig mer än ett tillfälle, svenska fighters är jättebra. De håller alltid hög kvalitet. De är professionella. Vi vill jobba med dem så mycket som möjligt. Och det är någonting vi ser nu. Alltså, varför är det så att KSV, UAE Warriors, PFL, alla de här organisationerna, de vill få åt sig svenska fighters? Det är för att vi är, helt ärligt, topp 5 i Europa, skulle jag säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är jävligt bra sällskap att ha liksom, typ då är vi där uppe med typ Irland, Ryssland och så vidare, så det är, ja, man ska vara stolt verkligen.
Ja. Nej, men verkligen, alltså det är fantastiskt. Det här är superroligt. Nu flög jag bort lite mina tankar, för jag har suttit här på morgonen och precis innan vi slog oss på sändningen så har jag skrivit lite med Samuel Bark. Och då lyfter vi såklart hans match här nu. Han var först i svensk ut på UAE Warriors nu i lördags. Han tog sig an Alexander Chitoran. Ja, och vad ville Chitoran göra? Ta ner Bark på marken. Vi förstod att det är dit de flesta kommer gå. Och jag vill minnas att Chitoran hade de flesta, mycket vinster via submissions också. Så det är en kille som gärna tar fighten dit. Hur som helst, återigen, det påminner lite om den här matchen som Bark hade i FCR. Nu minns jag inte vad hans motståndare hette. Men
Denis Jurakic.
Ja, precis. Som tar ner honom, försöker. Jag ska verkligen poängtera på det. Det är inte att han tar ner honom. Han försöker ta ner honom, och varje gång han kommer ner så påminner, nu kommer jag dra en referens här, mellan Samuel Bark och Edson Barboza. För Edson Barboza har också haft lite den här marken i lava-effekten, att när hans rumpa har nuddat canvas, då flyger han upp. Han är väldigt svår att hålla nere. Och Bark återigen, det var upp. Och Chitoran fick aldrig riktigt den här positionen, utan det mer kämpar för nedtagning. Får ner, men han kommer upp. Och här säger även domarna det, vilket jag tycker är väldigt häftigt. Det blir intressant att se nu hur domarna dömer det här, för att vi vet att damage är någonting väldigt viktigt i domarnas ögon. Och vem är den som levererar mest skada? Jo, det är Bark. Där var alla eniga att så fort det vill bli lite separation, Bark är den som ger skada. Nu vill jag minnas att det var delat domslut i den här matchen, men att segern gick till Bark. Och jag tycker att det är bra. Det visar återigen lite vad det är domarna tittar på. Det här är en match som såklart kommer att klyva lite. Folk kommer tycka att men vadå, han kämpade ju för nedtagningen och fick ju ner den flera gånger, men det handlar fortfarande om att inta en dominant position. Det lyckades inte Chitoran med. Hur som helst, det jag har skrivit nu till Bark på morgonen, så skrev jag men bra jobbat, nu till nästa seger, och han skriver tack, fick bra lärdom av detta, blir ingen avslut men nu vet jag, och då skrev jag det kommer. Släpp loss där inne när de tröttnat och försöka få ner dig. Och det är det som är så kul, för man ser att det finns där. Chitoran var ju helt slut. Och det tog också den här kommentatorn upp, vilket jag också tycker var bra att påpeka, att det krävs mycket energi att dra ner någon också. Men då skriver den här, och det börjar garva åt. Ja, jag slog honom 211 gånger i huvudet. Och det är också något, man får inte glömma det. Alltså man får inte glömma att kämpa för en nedtagning, men att sen äta 211 slag. Det är mycket skada. Men jag tror ibland att man blir förblindad vid att den andra personen står och rycker och drar, men man missar alla slag som kommer. Men hur som helst, jag tycker återigen, sjukt snyggt av Bark. Alltså jättefin prestation. Och jag tycker vi märker att han blir svårare att ta ner för varje gång. Och han kommer att bli ännu svårare att ta ner när folk inte lyckas inta en dominant position på honom. Nu får vi bara se när folk slutar att försöka ta ner dem och också försöker att stå toe-to-toe med honom, så kommer det bli väldigt intressanta matcher för Bark.
Oh ja, definitivt. Jag tycker att på något sätt så visade ju Alexander Löv hur man ska fighta smart mot Samuel Bark, vilket är liksom verkligen in och ut. Alltså, du kan inte vara ett stillastående mål, vare sig på distans eller du måste hela tiden korta av distansen och sen ändra det. Här fick vi se ju en ganska lik match från Denis Jurakic, och jag var också glad att domslutet gick som det gjorde, för att ja, de nya kriterierna är ju vad de är. Och sen så blev jag lite orolig faktiskt när det var split, för att jag tänkte typ fan, för domarna är ju inte alltid konsekventa. Det såg vi ju med Gamrot mot Sarjukian. Ja. Då var det ju brottningen som var viktigare. Så, även om det inte ledde till direkt skada. Liksom, så jag var ändå lite orolig. Och en av domarna gick ju ändå lite de här via de lite äldre kriterierna, eller åtminstone tolkade matchen på ett sätt som gynnade det. Men en viktig match för Alexander Bark. Och
Samuel Back.
Vi kommer nog förmodligen se ett par liknande prestationer. Och det är inte hans fel. Jag menar, han är ju så pass bra stående att helt ärligt, det är inte jättemånga som vill ta den risken.
Nej.
De vill kanske hellre förlora ett domslut på att ha försökt få nedtagning än att bli toknockad. Liksom, jag kan förstå det, bli toknockad är inte kul. Men samtidigt, high risk, high reward. Liksom. De här motståndarna, de kommer inte komma någonstans om de inte är villiga att ta risker. Men hur som helst, Samuel Bark, han fortsätter utvecklas. Detta är en bra, viktig match för honom. Han behöver få lite sådana här prestationer där han blir så pass bekväm med det defensiva att han kan snabbt lossa iväg det offensiva. För att jag fattar att för honom så blir det inte alltid så självklart att börja lossa iväg liksom långa kombinationer direkt när man har separerat. För man vet inte om de liksom nästan fejkar separationen bara för att dyka igen. Alltså det är så mycket grejer att tänka på och så mycket som bara tar tid och erfarenhet och rutin att sätta sig. Men detta är exakt en sån prestation som kommer göra Bark ännu bättre, som kommer göra honom ännu mer bekväm i liknande positioner och som förmodligen kommer göra så att vi kan se ett sånt galet flygande knä. Kanske, om inte i nästa match så kanske matchen efter det eller matchen efter det och så vidare. Och jag pratade också lite med honom inför denna matchen om förlusten mot Löven. Så att det var nästan lite skönt att ha den där nollan spräckt. För nu slipper han tänka på att måste vara obesegrad. Jag tyckte man såg lite av det lugnet i hans prestation. Liksom, nu är han inte någon som tappar lugnet särskilt ofta i match. Men jag tyckte ändå man på något sätt, så kanske bara var för att jag tänkte på det. Men liksom, jag kände ändå sådär typ, ja men han är bekväm med där han är i sin karriär och där han är i fighten och där han är liksom i sin utveckling som fighter. Och ja, så jag var så glad att täcka denna galan. Liksom. Det var så härligt att gå från den ena vinsten till den andra. Alla fick viktiga segrar. Jag menar, både Toma och Bark kom ifrån förluster innan detta. Så härligt att se svenskarna i vinstkolumnen igen. Jag hoppas de tjänar så mycket pengar som möjligt. Med det sagt hoppas jag att de vet att de ska bjuda på en stor start nästa gång man ses också.
Missa utpressningen på slutet. Ja, sjukt kul, grabbar. Jättekul. Fantastiskt. Om ni tjänar pengar så bjuder ni mig på bärs. Tack så mycket. Det är helt rätt. En till herre som gjorde riktigt bra ifrån sig, det är Saad Bossy som var i PFL. Han har vunnit 2 matcher där nu under den här säsongen. Och han var underdog mot, får väl ändå säga, på något sätt UFC-legendaren i Rory McDonald. Mm. Jag har tyvärr inte sett matchen själv. Men jag vet att du hade sett lite highlights. Jag har bara läst om den och är ju superglad att Saad Bossy vann. Riktigt kul, speciellt när han är underdog mot ändå någon som har så, som är så meriterad som Robbie Lawler ändå, Rory McDonald ändå är. Vad har du att säga om highlightsen som du har sett?
Ja, alltså det är ingen hemlighet att lite grann som Barks är ju någon som många inte vill möta på fötterna. Skillnaden är att medan Bark är kanske lite mer av någon som kör på typ slag och knän, Saddi har ju livsfarliga sparkar. Det har vi sett bevis på många gånger. Och detta var nästan perfekt. Alltså perfekt för honom. För jag tycker Saddi, han har haft lite blandade resultat i PFL. Liksom speciellt inledningsvis där typ, jag tror han hade typ en vinst på 4 första. En av dem var oavgjord, för att det är vanligare att man får oavgjord i PFL på grund av deras poängsystem och liksom hur de gör allt det där. Men liksom, det gick ju lite segt. Det var svårt att han fick inte liksom den här kontinuerliga vågen. Nu är han inne på en vinstsvit i PFL. Han har vunnit 3 av sina 4 senaste. 2 av de segrarna över före detta UFC-fighters. Men ingenting är ju större än detta. Så detta är, med all respekt till Ali Talibor, vi vet alla hur mycket respekt jag har för honom, så skulle jag ändå säga att detta är den största svenska segern vi fått denna helgen. För att en seger mot Robbie Lawler. Fan, det är bara för att ni tänker på det jävla kriget. Det kan vara den bästa matchen någonsin, så ni får ursäkta oss liksom. Nej, men en seger mot Rory McDonald är någonting helt otroligt. Har han börjat blekna lite de senaste åren? Ja, det tycker jag definitivt. Det får jag ändå vara ärlig med. Men det tar inte ifrån hur viktig denna segern blir för Saddibo. som utan tvekan får den finaste skalpen någonsin. Och det var inget tvivel om det heller. Alltså detta var klockrent enhälligt domslut. På fötterna så var det bara Saadi. Han öppnade upp ett ganska duktigt sår på McDonald också. Och McDonald, han kämpade, fick inte det. Saadi fick till och med en bra topposition från en fällning i andra ronden, tror jag det var. Liksom, om jag hade sagt till dig, Paul, för typ 2-3 år sedan, bara så du vet, Saadi Boussy kommer ta ner Rory McDonald och hamna i toppkontroll. Jag tror inte du hade trott mig. Du hade sagt, alltså, vad är det du har rökt denna gången, Sebbe? Kom igen, du får sådär, vara lite professionell. Men nej, där ser man verkligen hur långt Saadi har kommit också med sin offensiva grappling. Nu kommer han gå vidare till semifinal. Han möter en brasse som jag faktiskt inte är så bekant med, som vi måste kolla upp lite mer. Men vinner han den, då är han i final, och det hade ju varit otroligt stort för svenska MMA och såklart för Saadi själv också, som förtjänar den möjligheten, som inte tagit en enda lätt match i sin karriär. Liksom. Han har, alltså, tänk så här, han mötte en fighter som är i UFC nu i sin andra proffsmatch. Det, alltså verkligen, han har inte tagit enkla matcher. Han har mött tuffa killar även tidigt i sin karriär. Liksom. Och bara de han har mött i PFL, alltså det är murderous row liksom. Alltså det är verkligen tuffa grabbar där också. Så otroligt välförtjänt. Jättekul för honom. Och utifrån vad jag såg, jag gillar hans chanser att ta sig till final. För att det bara känns som att saker börjar falla på plats för sig. Bara allting verkar sitta lite bättre. Han har hittat flytet lite mer, relationen mellan nedtagningsförsvar och offensive striking. Så där. Det bara känns som att allting faller på plats. Jag tycker han hittar avståndet lite snabbare också. Det kanske bara jag som inbillar mig, men jag bara fick lite den känslan. Som sagt, det största som hänt svenska MMA denna helgen. Inte med jättemycket, för att titelvinsten är såklart jätteviktig också. Men detta är enormt. Det är väldigt få som kan säga att de tydligt slog Rory McDonald. För att jag tycker inte Gleison Tibau gjorde det. Jag tyckte det var ett jättedåligt domslut. Och annars är det bara typ fighters som Douglas Lima, Gegard Mousasi, Wonderboy och Robbie Lawler. Alltså du vet, det är såna fighters. Och Carlos Condit nu när han var som bäst. Det är såna fighters som har slagit McDonald. Och nu tillhör Saadi Bou det sällskapet. Fantastiskt att se. Jag är så stolt.
Ja, helt otroligt. Så stort, stort, stort grattis verkligen till alla svenskar som var ute i världen och fightade sig helgen. Vi står alltid på er sida och det är verkligen en fröjd att se er gå in och leverera. Så fortsätt bara, gör exakt det ni gör. Så, ja, så är det en ljus framtid för allihop. Kära vänner, vi gör så här. Vi hoppar vidare till del 2 nu, där vi kommer prata om allting som har med UFC 276 att göra. Så ni kan bara flippa vidare och lyssna vidare där, så hörs vi då. Hej! Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of-